Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. När Marcus Buggert började sin vetenskapliga bana var intresset för hans forskning svalt. Men så plötsligt blev hans upptäckter högintressanta för hela världen och han hamnade i rampljuset. I det här avsnittet pratar vi om hur forskning kan få oväntat nytta och vad som är viktigt för att en forskare ska nå framgång. Och det här ämnet berör årets Nobelpris, så vårt samtal får också en inramning av festernas fest. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och är marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Och varmt välkommen säger jag till vår ärade gäst, Marcus Buggert.
Tack så mycket.
Du forskar inom immunologi vid Karolinska institutet och du har erhållit Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings allra största anslag. Det som kallas SSMF Consolidator Grant och är på hela 11 miljoner kronor och ger möjlighet att bedriva forskning i 5 år. Grattis till framgångarna.
Tack så jättemycket.
Och mer än så, du tog emot det prestigefyllda Jarepriset i Oslo.
Ja, precis. Ja, det var jättekul. Det var ett fantastiskt senaste månad egentligen med de framgångar som jag och min grupp egentligen har varit med om på olika plan. Så det känns jättekul.
Du har även tagit emot anslag från bland annat Europeiska vetenskapsrådet ERC och du har blivit inbjuden till årets Nobelbankett. Det går bra nu kan man onekligen säga och vi ska prata om din forskning och vägen fram till där du är idag. Och så ska vi ge lite vett och etikettråd inför Nobelfestligheterna. Men jag tänkte att vi skulle backa i tiden till skolbänken. Marcus, har du alltid varit bäst i klassen och sådär?
Nej, alltså jag var alltid bra i skolan, jag var duktig och gick upp med bra betyg, men sanningen är den att jag precis som många andra har fått kämpa väldigt hårt. Jag studerade naturvetenskap, jag var duktig inom biologi och kemi, det kom naturligt för mig, men matematik och fysik fick jag verkligen kämpa ganska hårt för. Och det kanske var också det som var skälet till att jag inte valde att gå på en teknisk högskola i slutändan som till exempel KTH, utan att jag valde sen att studera vidare på Karolinska institutet och bli medicinprogrammet där istället.
När väcktes din vilja och intresset för att forska?
Ja, alltså jag, på något sätt så tror jag att det här är ju ett mantra som alla säger att forskarna har framförallt inom akademin, att vi är nyfikna. Och jag kan komma ihåg det att min farmor och mina föräldrar brukar säga till mig att jag kunde reta gallfeber på dem och prata hål i huvudet på dem nästan med alla mina frågor som jag hade när jag var yngre. Och på den tiden så fanns det ju inte smartphones som man kunde kolla upp. Då fick man ställa frågor till sina föräldrar. Så jag tror att en nyfikenhet för forskning har funnits där. Men den, på något sätt så var det nog ändå så att när jag började studera på KI på Karolinska institutet och jag gick igenom alla de här kurserna inom immunologi och neurovetenskap och virologi. Det var då jag insåg att det här är ju väldigt roligt och framförallt att kunna få välja ett område fritt som man kan faktiskt forska på också. Och det var det som på något sätt lade grunden till och framförallt föreläsningar inom, som jag var inne på, virologi och immunologi som jag tyckte var jättespännande och jätteintressant. Och framförallt hur vissa virus kunde påverka vårt immunförsvar så mycket så att det bryts ner och att vi egentligen inte kan försvara oss mot det, som är fallet med HIV till exempel. Så jag tror att det la grunden till bra lärare som jag hade på Karolinska institutet ändå, som väckte min nyfikenhet ytterligare, som gjorde att jag blev verkligen kände att men det här är något som jag verkligen vill fortsätta med och hålla på kanske resten av mitt liv också.
När du var i början av din vetenskapliga karriär och precis hade disputerat så sökte du pengar för att undersöka T-cellens roll för immunförsvaret hos personer med HIV som du nämnde. Berätta, hur upplevde du att intresset för din frågeställning var på den tiden?
Ja, men det har på något sätt kommit till gott. Jag tror att forskning, det fungerar ungefär så. Det går i vågor lite grann. Det märker man inom olika fält också. Men jag började märka av det, framförallt kanske i Europa och i Sverige, att den forskning som jag själv bedrev på HIV till exempel, tyckte man var det var intressant. Men som människor uttryckte till mig, det var ju att det satsas väldigt mycket på det här forskningsämnet, men fortfarande finns ingen vaccin, det finns inget botemedel, men trots att det finns bra bromsmediciner. Och det kanske är så att det är svårt att uppnå ett vaccin eller botemedel, så av den anledningen så tyckte man väl att det man gjorde var intressant, men kanske inte så mycket mer än så egentligen, med tanke på att det var så svårt att utveckla då ett vaccin och ett botemedel mot HIV. Och det har vi fortfarande inte. Men som sagt, vi har bra bromsmediciner, vilket ger upphov till att människor inte dör kanske längre AIDS. Och då tycker många att det är bättre kanske att forska i så fall på något som cancer, hjärt-kärlsjukdomar som faktiskt människor i Sverige åtminstone dör av. Så att jag ska inte kanske gå så långt så att det kanske intresset var svalt, men mediokert, medelvarmt på något sätt kan man väl säga. Men inte som det har varit på senaste tiden, åtminstone när det kom till covid.
År 2016, då får du ett postdoktoralt stipendium från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning för att bedriva då studier. Och för de där pengarna som du fick då så åkte du iväg till University of Pennsylvania och var där i 2 år. Vad betydde den starten och det stipendiet för dig?
Nej, men det betyder jättemycket såklart. Man ska nog inte underskatta möjligheten att åka till ett land som USA och få bedriva den typen av forskning med de resurserna som finns också där. Och jag tror till stor del, om jag ska vara ärlig, att jag hade nog inte delvis suttit i den här podden nu. Och jag hade definitivt inte haft med den möjligheten att kunna få de anslagen som jag har fått nu under de senaste åren, om det inte hade varit för att jag fick det stipendiet för att åka till USA och bedriva mina studier där under några år.
Någon behöver tro på idén, någonting måste ge starten.
Exakt. Och jag sökte ju på ungefär det som jag höll på med just då, vilket var att studera virus, HIV, och så var en liten annorlunda vinkel där att göra det på vävnader. Och det visade sig vara väldigt bra också utöver covid-forskningen som kom senare, för att det blev ett väldigt hett område, för man har förstått sig på nu att det vi studerar i blodet, det utgör en minoritet kan man säga av vårt immunförsvar, och det vi egentligen vill studera, det är ju det som händer faktiskt ute i vävnader, och det har faktiskt legat i grund till stor del för många av de anslagen som jag har fått, bland annat nu från SSMF men från andra också i framtiden, att kunna bryta lite ny mark även på den banan. Och det gav ändå upphov till att jag fick ut ett par väldigt bra artiklar därifrån som var inte relaterade till covid då, som senare amplifierade, tror jag, för mig ändå möjligheten att kunna få de här större anslagen också. Mm.
För den här starten med ditt postdoktorala studieprojekt i USA, det visade sig senare betyda mycket för hela världen. Något år efter att du återvänt hem till Sverige så lamslogs hela världen av ett nytt då okänt virus, det som vi i folkmun kom att kalla coronaviruset. Och du testade då samma metoder och analyser som du använt i din forskning om HIV-viruset. Och T-cellen som du undersökt visade sig ha ungefär samma roll och betydelse när det kom till coronaviruset. Och plötsligt blev din forskning högintressant och en världsnyhet. Marcus Bogert, hur gick dina tankar när du insåg det här, att dina analyser och metoder skulle få det här genombrottet och genomslaget?
Nej, men det är ju klart att det fanns ju ingen tanke från min sida vid den tidpunkten när man började göra det, att det här skulle slå igenom så stort som det gjorde. Och faktum är att i början, till och med när jag studerade covid, så sa jag att jag vet inte om jag vill hålla på med det här. Det är så många som gör det här. Det är så tufft, och det var mycket irritation kring vem som skulle göra vad inom forskningen, även på KI men också andra universitet. Så att jag lät mig övertygas egentligen att det var viktigt att vi gjorde det. Sen var vi en jättestor grupp av människor på Centrum för infektionsmedicin på Karolinska i Huddinge, som gick samman med kliniker också för att kunna samla in prover och blixtsnabbt egentligen kunna göra de här studierna. Så vi var ju ett team på 50-60 personer egentligen som ska ha cred för det, som hjälptes åt för att kunna göra mer studier som inte bara handlar om T-celler och egentligen hur hela vårt immunförsvar påverkas faktiskt vid covid-19. Och faktum är att en stor del, man glömmer bort det, men de tidiga studierna, inte bara från oss men från andra också, la faktiskt grunden till att man förstod hur man skulle behandla covid. Vad man insåg det var att den här sjukdomen ger upphov till en hyperinflammation som man ska kanske blocka. Och det säger emot sig lite grann självt att man ska blocka ett immunförsvar när det är det som ska bekämpa ett virus. Men problemet som händer det är att det blir för aktiverat och då måste man behandla det på något sätt. Och det var det vi och många andra med oss kunde visa på också, att det är det som sker. Och det är uppåt att man på kliniken kunde behandla väldigt tidigt med kortison och andra typer av behandlingar som faktiskt räddar livet många. Så att, och det är sånt man glömmer bort, men den typen av grundforskning låg till grund för att många liv kunde räddas ganska tidigt också. Och utöver de studierna som vi gjorde. Men som svar på en fråga, ja. När jag åkte från USA, även om vi visste att vi kunde applicera de här metoderna på andra virus utöver HIV, och det hade vi redan gjort, så var det ju inget som jag satt där och tänkte att nu ska jag vänta i hela min karriär på att det här viruset ska komma. Men ibland kanske det är så lite grann att det är en kombination av att skapa sig, att ha tur, men att skapa sig den turen också för att något sånt här ska hända i framtiden och vara redo när det väl händer. Det är det som kan vara nyckeln någonstans ändå till både framgång men att göra stora upptäckter också.
Vi ska återkomma till det, om det är tur eller timing eller om det är skicklighet som har skapat dina framgångar. Men det här med att du hamnade i rampljuset då, hur upplevde du det?
Det var jobbigt. det kanske jag tycker fortfarande ibland att det är. Det var nytt mycket och framförallt med tanke på att man inte hade mediatränats riktigt på det viset heller som forskare. Och framförallt är jag fortfarande relativt ung och jag var ganska ung då och slängdes in ganska fort i rampljuset. Och svårigheten med det är på något sätt att försöka förklara för en allmänhet att det är ett nytt virus, vi känner inte till fortfarande mycket om det, bara på ett par månader. Och när man ska förklara till exempel immunitet, vad det handlar om, att det är inte svart och vitt, utan det är en gråskala. Och det är precis det som de här vaccinen ändå har visat på, att du kanske blir infekterad, men det de skyddar mot bra, det är svår sjukdom. Och det är det som ändå är den typ av immunitet som vi har studerat mycket i mitt labb, och som vi ändå på något sätt har kunnat visa att vaccinet faktiskt gör fortfarande på ett väldigt effektivt vis. Men som sagt, det var jobbigt och en del sömlösa nätter. Men det har blivit bättre med tiden.
Det kan vara svårt att förstå ditt forskningsfält om man inte själv har den medicinska bakgrunden. Men i samband med pandemin så väcktes ett stort intresse. Och några har kallat pandemin som det viktigaste och största folkbildningsprojektet på senare tid. Och många pratade om T-cellsimmunitet. Mm. Hur kändes det att folk i trapphuset eller folk på stan plötsligt kunde slänga sig med termer som du jobbar med?
Jo, men det är klart, det är speciellt. Och det är lite grann som du är inne på något sätt. Att jag tror att för mig så handlar det mycket om just den tidpunkten. Det var ändå på något vis att försöka utbilda människor, inte... Och att förklara vad det handlade om mycket. Och jag fick ju sådana uppgifter till stor del att hjälpa till på olika tidskrifter för att försöka jämföra olika delar till och med av vårt immunförsvar. Vad de liknar i en armé till exempel. Och sånt hade man ju aldrig tänkt sig att man skulle behöva vara med om egentligen en gång i tiden att kunna köra med. Och jämförelse mellan vad är en antikropp och vad är en T-cell, om man gör sådana jämförelser till exempel med... Sagan om ringen har jag använt mig mycket av. Så att jag har ju lärt mig ganska mycket också hur man kommunicerar med folk egentligen om de här upptäckterna. Och det var ju ganska roligt, för det har jag använt mig mycket av nu när man föreläser också. Så det har jag verkligen brytt med mig. Jag tycker nästan att de här föreläsningarna är roligast också, när man kan förklara för personer som inte förstår sig på någonting egentligen. För det är precis som du säger, helt plötsligt vet alla absolut vad en antikropp är. En del vet till och med vad en T-cell är. Och en del vet till och med vad en B-cell eller en NK-cell är. Och det hade vi aldrig kunnat tänka oss för 5 år sedan, att människor hade vetat om det på det här viset.
Och så förpackat med Sagan om ringen, det låter fantastiskt.
Ja.
Vi ska tillbaka till USA, för på samma institution som du var på universitetet i Pennsylvania under postdoc-studierna, så forskade även Drew Weissman och hans team om mRNA-teknik. Och han belönas nu tillsammans med Katalin Karikó med Nobelpriset. Och du har fått en inbjudan att gå på Nobelfestligheterna, Marcus. Hur känns det?
Jo, men det är hedersamt. Det är jätteroligt. Det hade man inte riktigt räknat med, om man ska vara helt ärlig, heller. Inte ens för någon månad sedan. Men nej, men det är jätteskoj. Det ska bli jättekul. Och framförallt att kunna vara där och spendera tid faktiskt också med en del av de forskarna som jag spenderade en del tid med när jag var i USA också, som jag såg kämpa också för sina upptäckter på den tiden när det begav sig när jag var där.
Mm. Tänkte du skulle få lite tips här nu inför festligheten och banketten. Vi ska ringa upp Nobelkommittén. Hej, Anna Widell.
Hej, hej.
Du är överläkare och professor och en av världens ledande forskare inom medfödda metabola sjukdomar, och du är ledamot i medicinska Nobelkommittén. Och precis som för Marcus Buggert började din framgångsrika karriär med ett stipendium från Svenska sällskapet för medicinsk forskning. Jag tänkte be dig att först kommentera årets Nobelpristagare i medicin eller fysiologi. De banade ju vägen för att kunna ta fram vaccin mot covid-19. Vilken betydelse har deras upptäckt?
Den har en väldigt stor betydelse. Det är en grundupptäckt om hur vårt immunsystem känner igen och reagerar mot RNA. Och innan de gjorde den här upptäckten så förstod man inte varför det var så svårt att använda RNA för bland annat vaccin. Det ansågs i princip omöjligt. Men de upptäckte vad det var som gjorde att det inte gick, och att det var kemiska modifieringar det handlade om. Och då kunde man lösa ett kritiskt problem som tidigare hindrat effektiv användning av mRNA för behandling av vaccin. Och det var helt avgörande i en kritisk tid för att vi skulle kunna övervinna covid-19-pandemin med vaccin. Och det är första gången mänskligheten har gjort det, bekämpat och besegrat en pandemi med vaccin. Och en väldigt viktig lärdom av det här är ju hur det visar tydligt hur viktigt det är med förutsättningslös grundforskning. Att grundupptäckter kan få en helt oväntad avgörande betydelse när vi står inför utmaningar som vi inte kan ha kunnat förutse eller planera för.
Marcus Buggert är verksam inom samma forskningsfält som årets Nobelpristagare. Och Marcus känner en av pristagarna, Drew Weissman, lite grann. Och nu ska Marcus gå på Nobelfirandet. Anna Widell, är det här med Nobel något som Marcus ska se fram emot, tycker du?
Ja, i allra högsta grad. Det är fantastiskt. Jag har varit med många gånger och det har varit en jättestor upplevelse varje gång. Det är som en kombination av att det är överdådigt och högtidligt, och samtidigt är det stämningsfullt och positivt och välkomnande och bejakande, så att säga, av mänsklighetens framsteg. Så det är något helt fantastiskt. Han kommer att tycka det också, det är helt säker på.
Men hör vetenskap och det här med glam och tjusig bankett verkligen ihop?
Ja, det anser jag att det verkligen gör. Det är så att Nobeldagen är en dag då hela samhället genomsyras av Nobels anda och grundvärderingar. Man lyfter den här otroligt fina kombinationen av vetenskap, litteratur och fred. Och det förtjänar verkligen att lyftas fram som något väldigt stort. Och inte minst idag, med faktaresistens och felaktig information som sprids, så är det jätteviktigt att betona hur viktigt det är med riktig vetenskap och just att alla samlas bakom det här. Så det är i allra högsta grad värt att fira.
Vad ska Marcus tänka på då? Hur ska han förbereda sig för att få ut mesta möjliga av tillställningen?
Ja, jag tror inte han behöver förbereda sig på något speciellt sätt. Jag tror han kommer tycka det är fantastiskt. Det är något extra att gå på den här banketten när man har en personlig koppling till priset. Och i mitt fall brukar det vara för att jag har lagt ner väldigt mycket arbete på att sätta mig in i det tillsammans med mina kollegor i kommittén. Och då känns det som om man känner pristagarna och man känner sig involverad, och det gör det väldigt speciellt. Jag föreställer mig att det är lite på samma sätt för Marcus, som är aktiv inom ett närliggande område, som har personlig erfarenhet av forskningsmiljön där arbetet har gjorts till stor del och även har känner åtminstone en av pristagarna. Så att jag tror inte att han behöver förbereda sig. Jag tror att han kan gå dit och vara sig själv och känna sig väldigt välkommen och bara njuta av kvällen.
Men inga samtalsämnen då som kan vara bra att ha på lager för att klara konversationen vid bordet och sådär?
Jag har väldigt svårt att tro att han behöver hjälp med det faktiskt. För det är det har alltid varit en väldigt god, hög och varm, hjärtlig stämning och massor att prata om. Och jag tror många kommer vara väldigt intresserade av hans erfarenheter inom det här området. Mm. Det handlar om vetenskap till stor del och så han kommer att vara i sitt eget element på det sättet. Så
just det, han kan ju förklara.
Jag tror inte han behöver något tips från mig alls.
Men det här med finkläderna då? Alltså det är ju ändå väldigt ståtligt vid Nobel. Ja. Mm. Och vad ska Marcus ha på sig?
Han ska på sig en frack i mitt råd.
Och det känns ju spontant som en klädsel som Marcus inte är van att bära. Det är min gissning. Har du några tips där? Hur han kan känna sig bekväm med det och känna sig snyggt uppklädd och inte utklädd så att säga?
Ja, nej, men jag tror inte att man gör det. Det är väl kanske inte någon klädsel som man är van vid och det kanske är inte alldeles lätt att komma i den. Det vet inte jag. Jag har aldrig klätt på mig en frack själv. Det är möjligt att han behöver lite hjälp med något av det, men när han väl har fått den på sig är jag helt säker på att han kommer känna sig bekväm och redo.
Hur ser du själv fram emot årets Nobeltillställning? Ska du vara på plats eller hur följer du det hela?
Jag ska absolut vara på plats på prisutdelningen och på banketten och jag tycker det är härligt att få fira priset och pristagarna varje år. När man ser dem ta emot priserna och ser deras familjer sitta i publiken, det är känslosamt och väldigt speciellt. Så jag tycker att hela den här dagen brukar vara en oförglömlig upplevelse. Jag ser mycket fram emot det.
Då önskar jag dig ett riktigt trevligt Nobelfirande, Anna Wedell, professor och ledamot i Nobelkommittén.
Mm, tack så mycket.
Och tack för att du var med här och gav lite råd till Marcus Buggert.
Ja, tack så mycket.
Marcus Buggert, vad säger du om Anna Wedells råd här inför Nobel? Känns det bra? Är fracken utprovad?
Inte än, men tanken är att prova ut den här veckan. Och det blir kanske andra gången jag använder mig av frack. Men jag känner mig redo. Det ska bli jätteroligt.
Lite bakom kulisserna skvaller tänker jag att du ska få bjuda på oss också. Nu när du känner ena pristagaren Drew Wiseman lite grann, hur är han som person?
Han är en jättefin person och han är ganska fåordig, lite lågmäld som kan skilja sig lite grann från amerikanska forskare. Men han har ett väldigt fint hjärta, bryr sig jättemycket om sina medarbetare. Och det är verkligen det man får fram från allihopa som har samarbetat med honom och som samarbetar med honom också. Men jag tycker att det ändå är av vikt på något sätt att belysa att han är det. Han är ingen så här klassisk på något sätt som många tycker, så här amerikansk forskare som talar i överdåd om sina fynd. Utan han har verkligen genom sin forskning visat att hans upptäckter är viktiga utan att han har själv sålt in det som att det här ska vara det nästa vaccinet, the upcoming Nobel Prize eller något liknande. Utan han har verkligen på något sätt gjort det på sitt vis och genom forskningen.
Vi pratade om att intresset för olika forskningsfält varierar över tid. Och intresset för din forskning var mindre än vad det visade sig bli sen i samband med covid. Och det här stämmer ju in även på årets Nobelpris. De höll på att ge upp sin forskning om den här mRNA-tekniken, eller hur?
Ja, eller det var ju till och med så pass att Kathleen Carico som var på UPenn, alltså University of Pennsylvania, var ju tvungen att sluta för att de inte fick tillräckligt med medel, alltså anslag för att kunna bedriva forskningen. Och Drew, han fortsatte fortfarande och han var ju inbiten att han ville fortfarande göra det här och han tyckte att det här var för viktigt för att släppa i och med att det fanns implikationer utöver kanske mRNA-vaccin också. Det fanns implikationer för cancerbehandlingar, för behandling mot kanske autoimmuna sjukdomar, genterapi i framtiden. Så att han kämpade på, och när jag kom till USA så fanns det ett par personer ungefär bara i hans grupp som kämpade på där och som man lärde känna ganska väl. Men det stämmer mycket väl att jag vet inte om de kände att de verkligen ville ge upp, men de var på gränsen att bli tvungna att göra det. Och i Katalin Karikos fall så blev det tyvärr till och med så, för att de inte hade anslag.
Mm. Och nu står de och ska ta emot det finaste vetenskapliga priset, Nobelpriset. Hur ska man se på det här? Är det tur och timing som skapar vetenskaplig framgång, eller är det skicklighet?
Ja, men det är nog en kombination av det ändå på något vis. Min pappa brukar säga att tur är någonting som man bygger upp med tiden på något sätt också. Det kommer inte från någonstans ändå. Jag tror att det stämmer ändå lite grann. Det, på något sätt är det så att det är enträget arbete från deras sida som gav upphov till det här. Sen kom covid, det var katalysatorn. Det var katalysatorn för min forskning också. Men jag är inte helt... Jag tror faktiskt att framtiden hade legat där för dem när det kom till de här vaccinen inom många andra områden också. För man hade börjat redan titta på mRNA-vaccin mot Zika och lite andra sjukdomar också. Så att jag tror att det hade successivt kanske slagit på. Men jag tror inte att de hade fått Nobelpriset om det inte hade varit på grund av covid. Det stämmer nog.
Svenska sällskapet för medicinsk forskning stödjer och värnar om det som kallas fri forskning. Svenska sällskapet för medicinsk forskning ger då pengar till lovande forskare med bra idéer och ger även till projekt som vi inte vet vad svaret, resultatet kan användas till. Ibland kan det vara svårt att förklara varför det är värt att göra så. Alltså satsa på forskning som kanske leder fram till något som vi inte har nytta av. Vad säger du, Markus? Vad har fri forskning för funktion och betydelse, tycker du?
Nej, men det är på något sätt en grundbult på något sätt i akademin. Precis som yttrandefrihet och pressfrihet egentligen är för journalister, så är det här är vår frihet som vi har. Och jag tror i all ärlighetens namn att om det inte hade varit så att den friheten hade funnits, då hade det varit svårt nog att motivera forskare att stanna kvar inom akademin och bedriva den här forskningen. För det är ändå det som ligger till grunden för många, så gott som alla Nobelpris, som senare faktiskt många gånger ger upphov till nya mediciner till exempel, inom framförallt medicin, nya tekniker som man kan använda sig av, kanske inom teknik, inom fysik eller kemi. Så att, och det är ju på grund av att det finns en nyfikenhet hos en person att kunna ta reda på någonting som är outforskat, och att ha den möjlighet att kunna göra det är det som är friheten inom forskningen. Det är en nästan demokratisk grundbult på något sätt inom vår del av världen åtminstone, där vi kan bedriva fri forskning på universitet.
Det hade inte gått att säga till dig, forska om det här, och så hade du nått samma svar.
Jag tror att det hade varit svårt att bedriva forskning åtminstone inom akademi, om någon hade sagt det. För att då, det är ju ganska tufft som det är på något sätt. Man söker anslag och man konkurrerar med varandra. Det är nästan som att man har sitt egna lilla företag som man driver på. Och så kanske inte alltid pengarna räcker till, och kanske inte ens för en själv. Och då tror jag att många i all ärlighetens namn hade nog lämnat och bedrivit sin forskning istället på ett företag där det hade varit mer stabilitet istället.
Du forskar ju inom immunologi, och vi har lyft fram att det är ett forskningsfält som har kommit mycket i fokus och i ropet. Men det du jobbar med i din forskargrupp kan även lägga grunden till nya cancerbehandlingar. Och när jag pratade med dig senast var du intresserad av att komma i kontakt med en av våra andra forskare som undersöker hur man kan bekämpa myggburna sjukdomar. Om man lägger ihop allt det här som covid, HIV, mygg och cancer, så är det inte säkert att man spontant ser den röda tråden i det du gör och det du forskar om. Utan att svaret då blir för invecklat, hur kan din forskning vara så gångbar inom så många olika områden?
Jag tror att det handlar om det, att vi vet nu mer och mer att vårt immunförsvar generellt spelar en stor roll i olika typer av sjukdomsprocesser. Det säger sig självt såklart att man har en infektion, att man behöver ett immunförsvar för att bekämpa det. Men nu vet vi till exempel inom cancer att de här cellerna som vi studerar, T-celler, det är de som kanske utgör det, en av de främsta korrelaten kan man säga till att man har effektiv cancerbehandling. Det är de här cellerna som ligger till grund för att man får autoimmuna sjukdomar och kanske många autoinflammatoriska sjukdomar, till och med kardiovaskulära sjukdomar. Så att det finns ett stort intresse kring immunförsvaret just nu, och det har funnits det ganska länge kanske man ska säga också, men jag tror att det är först nu som läkemedelsindustrin verkligen har insett det, och de har ju många blockbusters inom immunförsvaret där man blockar olika parametrar av det. Så att jag, på det sättet så har jag väl kanske haft lite flyt också, att man valde att studera någonting som senare var så applicerbart på många olika områden. Och det är en utmaning i sig själv, det är verkligen det, när man är som mig, man ska forska på lite cancer och infektionssjukdomar också. Men det är väldigt spännande också och väldigt motiverande att man har den möjligheten att kunna göra det också. Så att, ja, men det är kul, det är jätteroligt.
Vad är målet och visionen med din forskning?
Jag tror den är tvådelad. Delvis är jag fortfarande nyfiken på den grundforskning som vi gör. Att kunna till exempel förstå om det finns ett bättre sätt att mäta immunitet på i framtiden. Istället för att ta ett blodprov och kanske ta en sticka till exempel i näsan. Precis som man gjorde med covid för att mäta virus. Men samtidigt är jag intresserad av att kunna se om det finns möjligheter att kunna ta den forskningen vidare för att kunna till exempel utveckla bättre vacciner mot infektionssjukdomar, kanske bättre behandlingar också inom cancer för den delen också. Så jag tror att jag märker det på mina kollegor desto äldre de blir också, att man blir mer intresserad av att bedriva en translationell forskning där man på något sätt vill ändå att det ska nå ut någonstans mer än att man bara gör grundforskningen. Och där ser jag nog min framtid också till stor del.
Mm. Och Nobelpriset, när får Marcus Buggert erhålla det?
Nej, det är svårt. Man måste det måste vara något väldigt nytt utanför boxen som man måste upptäcka i så fall. De priser och annat som jag fått just nu, det har nog mer att göra med en kombination av mycket slit på något sätt och många upptäckter på något sätt. Men då måste man upptäcka ett helt nytt system nästan som inom det vi gör. Och man vet inte, vi får väl forska vidare på det, så får man hoppas på det bästa i framtiden.
Det håller vi tummarna för. Du får en god start genom att vara en av de självklara gästerna på årets Nobelbankett. Ha så trevligt där och tusen tack för din medverkan i Svenska Sällskapet för medicinsk forskningspodd.
Tack så jättemycket och jättetrevligt att vara här.
Och tack säger även till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.